utan vi behöver också vara kloka i hur vi väljer att använda den AI-kompetensen som finns och de pengarna vi kan lägga på AI-användning, så att det sker på ställen där vi får ordentligt stor hävstång på de investeringarna som vi gör.
Välkommen tillbaka till AI för ledare, eller som vi nu heter, AI Sweden Podcast. För med detta avsnitt så vill vi bjuda in er till den nya resa vi ska göra med podden och till Anders Thoresson, min nya co-host till AI Sweden Podcast. Och anledningarna till att vi gör detta är det som vi ska diskutera i avsnittet, för vi vill presentera mer relevant information för er så att ni kan röra er snabbare och påskynda eran AI-resa. Allt för att vi ska kunna accelerera tillämpningen av AI i Sverige. Så med de orden så säger jag varmt välkommen till Anders Thoresson.
Du är ju min kollega på AI Sweden och även en riktig journalist, får man säga. För att du är ute och pratar väldigt, väldigt mycket om AI just nu. Vi kommer nyligen från att båda två har varit med på internetdagarna för att lite känna pulsen på var AI står idag i Sverige. Vi har sett inblicken, vi har sett AI, eller svenskarna och AI nu i svenskarna och internetundersökningen. Så att det här avsnittet vill vi ta och dels ta pulsen på varandra, men också passa på att introducera dig som ny co-host till podden för att vi ska kunna öka tempot på vad vi gör. Så varmt välkommen. Hur känns detta för dig?
Det här känns jättebra. Jag har ju poddat länge och mycket i ett tidigare liv, men min gamla podd är just nu på vilande, så att det ska bli väldigt kul att få börja podda igen och göra det om ett ämne som ligger mig just nu varmt om hjärtat. Den artificiella intelligensen och vart den är på väg att ta Sverige och svenska organisationer, både företag och offentlig sektor. Så det här ska bli kul, Peter.
Jag ser verkligen fram emot detta. Och jag tycker att vi ska börja där med pulsen. För att som vi sa så kommer vi precis från, eller nyligen från internetdagarna. Och där var det verkligen så att du modererade hela pass med hjälp av AI. Du hade verkligen dykt ner i det. Så vad är statusen på AI i Sverige just nu?
Vi tog i det programspåret som AI Sweden hade fått i uppdrag att arrangera på internetdagen utav Internetstiftelsen. Vi gjorde en resa från ett systemperspektiv. Varför behöver egentligen Sverige artificiell intelligens? Gick via de enskilda organisationerna. Vad som krävs för att göra en organisation redo för AI. Och slutligen landa i de specifika enskilda projekten där användningen av artificiell intelligens faktiskt äger rum och sker. Och det som våra panelgäster under den här dagen konstaterar, det är ju att Sverige behöver artificiell intelligens. Vi står inför ett antal stora samhällsutmaningar, inte minst en demografisk utveckling med en åldrande befolkning som gör att det kommer ställas högre krav på våran välfärd, men också högre och nya krav på våran välfärd. Men också en förändrad konkurrenssituation för våra företag. Och därför behöver vi artificiell intelligens, inte som en lösning på alla de här utmaningarna, men som en lösning på en del av de här utmaningarna, som nya möjligheter att göra saker och ting. Och sen konstaterade vi i nästa panel, när vi var nere på organisationen då, att för att lyckas med det här så krävs det ett tydligt ledarskap, både på den nationella nivån, men också i de enskilda organisationerna, där man som ledare kanske inte måste förstå detaljerna i artificiell intelligens, men man måste behöva förstå att min organisation behöver förstå AI. Och vi behöver skapa förutsättningar för oss att använda artificiell intelligens på ett bra sätt, helt enkelt. Så att det är, jag upplever att det är väldigt mycket liksom här som samtalet handlar till viss del, men skulle behöva handla kanske ännu mer om, nämligen varför behöver vi AI och hur lyckas vi med den ambitionen att faktiskt använda den artificiella intelligensen till det vi behöver.
Varför är det så viktigt? Varför ser vi att vi behöver gå över i det nu?
Därför att det finns superkonkret exempel då som jag har använt ett antal gånger. Jag blev uppringd av en socialchef i en av landets kommuner som är en del i ett kommunalförbund med 14 kommuner. Och de har brutit ner de här demografisiffrorna som finns och prognoserna för hur befolkningen kommer att åldras. Och konstatera att de fram till 2032, alltså inom 9 år, skulle de behöva anställa i de här 14 kommunerna 3 500 personer till hemtjänsten och hemsjukvården. Eftersom de över 80 blir 8 000 fler. Samtidigt så visar alla prognoser att de i arbetsför befolkningen i de här kommunerna kommer minska med 2 000 personer. Och de konstaterar att det här är en ekvation som vi inte kommer kunna få ihop om vi ska fortsätta jobba på samma sätt som vi gör idag. Vi kommer inte kunna hitta alla de här personerna och anställa. Och ett sätt då som de vill göra är att börja fundera på, men så här, finns det behov som vi adresserar idag som vi kanske kan komma undan helt och hållet med hjälp av artificiell intelligens? Och det specifika då som de hade börjat fundera på var möjligheten att minska riskerna för fall i hemmet med hjälp utav AI. Därför att fallolyckor är otroligt kostnadsdrivande i form av vårdbehov för de som drabbas utav dem. Och det som är så intressant i det här är att jag också nyligen modererade en konferens som vi arrangerade inom AI och hälsa. Och där det nu finns många konkreta case, användningsfall, där man med hjälp utav smarta sensorer som inte är integritetskränkande, vi pratar inte om kameror utan vi pratar om radar och annat, kan och sen med en dataanalys kan börja minska risken för fall på sätt som på sikt kommer kunna bygga undan en del av det här vårdbehovet. Och den här typen av exempel går att hitta en uppsjö av i både offentlig sektor och i det privata näringslivet. Och det är någonting som vi behöver börja förstå och prata kanske ännu mer om, de här specifika användningsfallen av artificiell intelligens. För att vi har länge pratat om att ja, men vi behöver AI. Men det börjar bli dags att konkretisera det, tänker jag. Att visa upp på ett väldigt specifikt sätt vad är det vi ska ha AI till. Och hitta de bästa sätten att göra det här på. Så att vi också ser till att vi inte gör dyra teknikinvesteringar i någonting som vi tycker är coolt eller häftigt eller bara för att det går. Och sen finns det inte ett stort värde att hämta hem i det där. Utan vi behöver också vara kloka i hur vi väljer att använda den AI-kompetensen som finns och de pengarna vi kan lägga på AI-användning. Så att det sker på ställen där vi får ordentligt stor hävstång på de investeringarna som vi gör.
En av de sakerna som kommit upp i den här podden så många gånger och som du och jag också har diskuterat internt är ju vikten av det modiga ledarskapet. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt passande i det som vi kliver in i nu, att mod handlar om att dels kunna välja men också att fatta beslut, men att leda eller ledarskapet handlar om att leda mot någonting, att ha en tydlig vision eller ha en tydlig målsättning med varför man gör vad man gör. Och vi hamnar ju ibland där också, det kan vi erkänna dels internt men också i de här diskussionerna vi har, att det är så himla enkelt att som då tekniknördar eller som intresserade av teknik så är det lätt att häpnas och fascineras av tekniken, men att vi mycket, mycket mer vill titta på faktiska utmaningar, faktiskt värde för organisationer, för företag, för samhället. Och du har en väldigt intressant observation där nu, så för du som journalist är ju med och sätter samman den här Ny Tekniks 33-lista över de 33 mest innovativa bolagen i Sverige. Kan inte du dela med dig av den observationen?
Jo, men det kan jag absolut göra. När jag satt och tittade på den listan som jag och kollegorna på Ny Teknik gjorde i år, så slog det mig, och det här är en trend som vi har sett under 3-4 års tid, att artificiell intelligens är i allt större utsträckning ett verktyg som används i det svenska startup-landskapet för att göra saker och ting, utan att man för den saken skulle vilja klassificera de här bolagen som AI-bolag, därför att de verkar i massa olika samhällssektorer och de är tekniktunga, men de gör inte AI-lösningar utan de gör saker och ting som används i skogsindustrin eller i sjukvården eller på helt andra ställen, men där den artificiella intelligensen är en viktig del för dem att kunna lösa den här marknadsutmaningen som de vill ta sig an. Och det som slog mig här när jag tittade på årets lista och samtidigt sitter då med den här pågående ibland lågintensiva och emellanåt högintensiva debatten om långsiktiga risker med artificiell intelligens och regleringsfrågor och så vidare, så slår det mig att jag tycker att de frågorna är otroligt viktiga och vi måste ta de frågorna på allvar såklart kring reglering och risker med bias och så vidare. Men det finns en annan bild att teckna av artificiell intelligens också, och det är just den här som de här bolagen står för, nämligen där man har identifierat ett väldigt konkret behov som finns i offentlig sektor eller i privata näringslivet och tar sig an det här konkreta behovet med hjälp av artificiell intelligens i en väldigt avgränsad nisch, i en väldigt avgränsad tillämpning. Och jag tycker att det är viktigt att vi, den gamla klassiska klyschan om att hålla många saker i huvudet samtidigt, att vi får inte välja bort de här positiva tillämpningarna där AI kan göra en otroligt stor skillnad för människors liv eller för klimatet eller för andra saker. För att vi är rädda för väldigt diffusa, långsiktiga risker. Vi får inte liksom välja bort den smala, spetsiga artificiella intelligensen på bekostnad av att kunna hantera långsiktiga risker med artificiell generell intelligens. Och det här tänker jag är en utmaning för både de som sitter och ska reglera och lagstifta om AI-användning, men också när vi då pratar om ledarskap igen, att man som ledare måste förstå att det debatten handlar om just nu är väsensskilt från de tillämpningarna som vi vill göra i vår organisation. Och där blir jag nyfiken, Peter, alltså när du pratar om modigt ledarskap, när jag gör den reflektionen, hur tänker du kring det modiga ledarskapet i relation till det?
Jag tycker att det modiga ledarskapet, just för att det kommer upp så mycket, är, om vi delar upp det, att mod handlar också om att våga ta risk. Alltså det är effekten av att ha tagit ett beslut som kan, och resultatet av att ha tagit det beslutet som säger om det var mod eller dumdristigt. Alltså tar man väldigt, väldigt stora risker så kan det ju ses som kanske dumt. Men är det som så att man faktiskt liksom tar kalkylerade risker, men man förstår att man behöver röra på sig och man är duktig på att prioritera sina insatser, så är det definitivt mod. En av de sakerna som kommer upp i den diskussionen som jag var med i under internetdagarna, som jag ofta hamnar i, det är att vi behöver våga fatta beslut. Vi behöver våga investera i det som kan vara lite osäkert, och vi vet att AI-projekt i sin natur är osäkra för att det ofta är explorativt. Vi vet inte exakt vad det kommer leda till, vi vet inte exakt resultaten på förhand. Men teknikutvecklingen har gjort, där vi står nu är att teknikutvecklingen har kommit så långt att det mesta handlar om att också våga förändra sin egen organisation och utmana sättet man gör saker på idag. Och det kan vara ganska obekvämt ofta, det kan vara ganska svårt, det kan vara mycket hinder, mycket barriärer internt. Men vi måste våga göra det för att snabbare komma till framtiden. Och det för mig är ett modigt ledarskap. Och vi ser organisationer som gör det bättre än andra och som lyckas röra sig snabbare än andra. Och mod är också att välja att öppna upp sig för till exempel att ha hjälp och att visa att nej, men vi kan inte alla de här delarna själva, så vi behöver ta in trovärdiga partners, och vi är också tillräckligt modiga för att också vidareutbilda vår personal, för vi vet att de kommer behöva detta i framtiden. Så mod är att sätta tydliga och ambitiösa visioner, skapa tydlighet i organisationen för varför man gör detta, men också att börja göra trots att det finns där en osäkerhet och en risk som detta medför. Men det finns ett antal olika saker som man kan göra nu för att riskminimera eller att i alla fall mitigera risken. Och det här skulle jag vilja se fler svenska ledare göra. Fler svenska ledare identifiera de projekt och problem som man vill lösa med hjälp av tekniken. Men det viktiga är inte nödvändigtvis tekniken. Det viktiga är vart man vill och vart man ska med sin organisation.
Och fram till det här avsnittet så har ju den här podden hetat AI för ledare. Och det är ju, vi kommer ju givetvis hänga kvar vid det. Och genom ha duktiga, som vi tycker, ledare som tar sig an det här på det här modiga sättet som gäster för att få berätta om vad de har gjort och hur de gör och vilka råd och erfarenheter de kan dela med sig till andra utav. Och sen har vi ett gäng andra tankar också, Peter, om vad, hur vi ska skildra AI och användning av artificiell intelligens framöver, eller hur?
Ja, men vi ser att i arbetet som vi gör varje dag med att titta på hur organisationer arbetar med AI och använder AI, så ser vi att det finns ett antal olika dimensioner att undersöka i att jobba mer med. Och de dimensionerna vill vi genom den här podden hjälpa er som lyssnare med. Vi vill hjälpa er förstå, vi vill ställa frågor, vi vill ta fram bra narrativ och bra personer som kanske springer längre fram än vad ni som lyssnar gör, för att kunna hjälpa er röra på er snabbare. Och vi har tankar och idéer om vart vi ska ta vägen, men det är såklart så ska vi fortsätta prata ledarskapet till dig som ledare. Men vi ska också ta en mer fokuserad tematisk inriktning på att prata om organisation, prata om vad som händer i det svenska ekosystemet och också våga bli lite nördiga emellanåt och prata teknik. En mer djupare teknik för att titta på dels vad teknikutvecklingen är på väg. Vi vet att det har hänt mycket inom generativ AI nu till exempel, som vi skulle kunna täcka bredare. Dels så att det finns aspekter av tekniken som rör sig än snabbare i form av liksom öppna modeller och hur vi kan använda dem och vad innebär open source och licensiering och så vidare. Men sen ska vi också prata om mer praktiska tillämpningar, rena use cases. För att vi ska kunna bygga egentligen ett use case-bibliotek och även i podden, så att ni som lyssnare får ta del av vad andra gör, hur andra tillämpar AI i sina organisationer, på sina problem, vilka värden det skapar och också vad det kostar, för att få en mer bredare inblick i AI-världen. Så att det är en av anledningarna till att vi nu expanderar eller utökar podden. Det är en av anledningarna till att vi kommer ha en högre släppfrekvens. Och det är också en av anledningarna till att det ska bli väldigt roligt att göra detta tillsammans med dig.
Det ska bli otroligt kul. Och när du säger släppfrekvens, vi har som ambition, tänker vi, ett avsnitt minst varannan vecka. Men vi tänker också att det kommer nog bli en lite ryckig utgivningstakt, där vi ibland kanske släpper oftare än så. Vi har ett par idéer där vi ser att, utan att säga för mycket just nu, att vi kanske kommer släppa 3-4 avsnitt samtidigt, därför att de hänger ihop på ett väldigt tydligt sätt. Men vi vågar nog lova ett avsnitt varannan vecka från och med nu. Och där tänker vi också att vi givetvis gärna tar emot tips och förslag på både ämnen och personer som ni skulle vilja se i... Nej, se gör man inte i en podd. Höra i AI Sweden podcast.
Och vi flyttar ihop flera olika satsningar. Så vi kommer att prata om offentlig sektor. Vi kommer att prata om såklart den privata sektorn. Olika industrier och vad som händer internationellt. Allt för att ge er en ännu enklare och lättare, ska jag säga, väg in i AI-djungeln och försöka hjälpa er att guida så att ni kan bli modiga ledare. För det handlar fortfarande om ledarskap på olika nivåer. Så har ni tankar, frågor, idéer, så är ni som vanligt varmt välkomna att både höra av er till både mig och Anders. Det kan vara cases som ni undrar om det finns. Det kan vara personer som ni tycker att vi ska prata med. Det kan vara problem. Som det är så här, hur gör andra här? Finns det lösningen? Så ska vi göra allt vi kan för att göra det här så relevant som möjligt.
Och i den relevansdimensionen så skulle jag också vilja passa på att poängtera, uppmana till att även om vi släpper ett avsnitt som handlar om någonting som händer i offentlig sektor och du som lyssnar jobbar i näringslivet eller vice versa, eller på andra sätt, först tänker att det här avsnittet hoppar jag över i min spellista, så skulle jag ändå vilja föreslå att läs åtminstone igenom avsnittsanteckningarna, för att våran erfarenhet, min och Peters och våra kollegors också, är att väldigt mycket av det som händer inom artificiell intelligens just nu är överförbart från en samhällssektor till en annan, från en bransch i näringslivet till en annan, om man generaliserar lite grann vad det är man gör. Och det kommer vi försöka göra med de frågorna som vi ställer till våra gäster. Men ha ett öppet sinne när ni ser att det har dykt upp ett nytt avsnitt av AI Sweden podcast i poddspelaren. För att förhoppningsvis kommer det vara relevant, även om det vid första anblicken kanske inte ser riktigt så ut för er.
Anders, vilket är det senaste wow-caset som du nu sett där man har tillämpat AI på riktigt?
Det där är en bra fråga och du tog mig faktiskt lite på sängen här trots att vi ändå har förberett den här inspelningen. Jag tycker att jag har sett ett antal case från sjukvården, både Sverige och internationellt, där AI gör stor skillnad bland annat på intensivvårdsavdelningar och kan göra jättestor nytta för patienter som är inlagda där, men också skapat stort värde för personalen med en bättre arbetsmiljö och en rimligare arbetsbelastning.
Och själv då? Vad har du wowat till över?
Nej, men jag gillar ju också sjukvården som du säger, men jag har hittat en ny liten favoritgren av AI-cases nu, och det är alla osexiga tillämpningar som man inte tänker på men som är samhällsbärande. Och en av de kanske mest så här, ja, det är klart att det finns och det är klart att man kan använda AI där, cases som jag stött på nu är infrastrukturinspektering. Och nu sprang jag på så sent som i tidigare denna veckan faktiskt ett tysk-schweiziskt bolag som gör avloppsinspektioner med hjälp av AI. Så man kan hjälpa städer, fastighetsägare, industrier, bostadsrättsföreningar spara så att man inte får sinkholes, så att de håller rätt kvalitet. För vi har sett en hel del i Sverige nu vattenproblem. Vi har sett utbrott på Gotland av att det smugit in bakterier i vattnet. Och det är ju i stort sett ett inspektionsproblem för att man inte har vetat om vad som har hänt. Och då har det här caset då hittat ett sätt att jobba med inspektering genom videos och tidigare upptäcka problem med hjälp av AI. Och det är ett sånt typexempel på där man använder tekniken för att göra någonting ännu bättre i ännu högre skala för att faktiskt spara pengar i en väldigt, väldigt, väldigt viktig del av samhället. Och den typen av cases har jag börjat nörda ner mig i och gillar allt mer. Och jag tror att jag kommer göra flera stycken som use case studies på den typen av osexiga tillämpningar.
Det som jag tycker är så spännande med den typen av tillämpningar också är att det sätter... du var inne på den undersökningen som Internetstiftelsen gör varje år, Svenskarna och internet, och att de i år har ett helt avsnitt som handlar specifikt om användning av artificiell intelligens. Eller snarare Svenskarna och AI, och där bland annat frågat hur mycket man själv använder artificiell intelligens. Och om jag minns rätt så var det ganska få, 3 av 10 tror jag det var, som svarade att de själva har använt AI. Och det där tycker jag är ett sånt spännande svar. För att jag tolkar ju det svaret som att det handlar om att man själv har varit medveten om att man faktiskt använder artificiell intelligens. Och jag tror att det som väldigt många då utav de som har svarat att ja, jag har använt AI, tänker på, det är ChatGPT eller någonting liknande. Men egentligen är det ju så att jag skulle vilja hävda att snudd på 100% utav alla svenskar har använt artificiell intelligens, men man har inte en aning om det. Har du suttit i ett videomöte på jobbet och någon gång slagit på den virtuella bakgrunden i din videotjänst, då finns det ett mått utav artificiell intelligens i det. Det finns AI som används för att förbättra rösten, för att använda brusreducering eller annat. Men det här är inte frontlinje AI, och det är en AI som har blivit en integrerad naturlig del utav de tjänsterna och de sakerna som vi ändå gör. Och det kopplar tillbaka till det som vi pratade om tidigare, det här att hitta de här tillämpningarna som är avgränsade och kan skapa en stor nytta i en organisation. Väldigt mycket, tror jag, utav värdet i artificiell intelligens kommer ligga där. Och då kommer den här tekniken också smälta in i bakgrunden. Det kommer inte vara uppenbart att man använder AI. Man gör bara den arbetsuppgiften eller utför det uppdraget som man ändå alltid har gjort. Det man är anställd för att göra eller det man gör hemma. Och sen råkar det finnas med en AI-del i det hela.
Så vad vi ska göra nu för dig som lyssnar är att hjälpa dig förstå AI djupare. Vi ska hjälpa dig identifiera rätt användningsområden och rätt problem att lösa med tekniken och försöka ta dig genom resan på hur ni går tillväga. Så att vadet, huret och så förhoppningsvis så förstår ni själva i eran organisation varföret. Det här ska bli väldigt roligt, Anders, tycker jag. Jätteroligt att göra det med dig.
Det här ser jag fram emot att få göra tillsammans med dig, Peter, och tillsammans med er som lyssnar. Glöm inte att höra av er till Peter eller mig med tips och förslag och frågor som ni vill se lyfta i podden på ett eller annat sätt. Vi hörs framöver. Hej så länge!